Men ängeln svarade henne: helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Ja, kära vänner. En del av oss som är här inne hör den här texten för första gången. En del av oss har kanske hört den här texten några gånger till. Och då kanske man lätt tycker att man kan det här med jungfru Marie bebådelse. Det finns ju inget större, tror jag. Ja, det finns större misstag, men det är ganska stort misstag att tro att man kan Bibeln. För Gud har alltid nya saker att ge, alltid nytt att öppna upp. Och jag är oerhört tacksam att jag får predika för dig idag. Kanske inte för din skull, men för min skull. För jag fick då en anledning att verkligen dyka ner i texten igen och lära känna Maria något lite mer. Och det är fascinerande. Vi tar och börjar i vers 26, i början där. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Den sjätte månaden av vad då? Jo, Elisabet, Johannes döparens mor, hon har blivit med barn fast hon är gammal. Och när det skulle ske, ja, det började ju med att hennes man Zacharias mötte ängeln Gabriel inne i templet. Det fanns 24 000 präster på Jesu tid i tempeltjänst. Man tjänstgjorde var 24:e vecka. Man fick en gång i sitt liv på sin höjd gå in i tempelbyggnaden, och man drog lotten. En gång i livet. Det var den gången för Zacharias. Det är då han möter ängeln. Det är då han får budskapet att Johannes döparen ska födas. Och då finns det en liten detalj som jag tycker är en stilpoäng. För det står det i Lukas 1:11. Då visade sig en Herrens ängel för honom, lyssna, stående till höger om rökelsealtaret. Och det där gillar jag. Ni vet, en kraft kan inte stå till höger om någonting, inte en filosofi heller. Men en person kan stå till höger om något. Alltså Gabriel, en ängel, en person på riktigt. Ingen saga, ingen myt, inget gulligt, utan någonting som är på riktigt. Ja, det är den ängeln som nu kommer. Och så fortsätter texten här. Till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Och jag vet att jag har talat om det här någon gång innan, men jag säger som prästen Bengt Pleijel: jag har repetitionens nådegåva. Jag kan liksom inte låta bli. Den här staden heter Nazrat. Kan ni säga Nazrat? Ni talar hebreiska flytande. Så även om det är grekiska här, går det tillbaka till hebreiskan. Och Nazrat kommer från ett mycket speciellt hebreiskt ord, notzer. Och notzer, ja, det möter vi redan i andra Mosebok 34:7. Och där står det här notzer. med ett stort nyn, ett stort n på hebreiska. Och det är oerhört ovanligt i de tidiga hebreiska handskrifterna med stora bokstäver. Men just här är det ett stort n, som att den heliga ande ledde den författaren som ju fick Guds ord, Mose, att precis highlighta det här ordet för mer än 3000 år sedan. Och så går resan vidare till Jesaja 11:1, där det står om en telning. Någonting som ska växa ut från kung Davids pappa och kung David, som till slut ska bli Messias själv. Kungen som ska ha råd och vishet och kunskap, och när han regerar ska Herrens härlighet fylla hela jorden som vattnet. Ja, så i Bibeln detta med Netzer eller Nazrat som by nu heter, det var en titel som hade kraftfull messiansk anspelning. Och nu kommer en liten grupp judar förmodligen på 100-talet före Kristus till Galileen. De har nog varit fångar i Babel, kommer tillbaka under Maccabeerna. Vi ska inte ha ett föredrag om det. Och så grundar de en liten by mitt bland bergen i Galileen, och de ger den byn namnet Nazrat. Jag brukar säga, de hade lika gärna kunnat skriva ut Messias byn. Messias byn. De visste alltså att de var av kung Davids släkt. Att deras by, de som bodde där, de kunde få se Messias födas i deras mitt. Det är till den byn ängeln nu kommer. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Miriam. Tycker om det hebreiska namnet Miriam, Maria. Ängeln kom in till henne och sa, och det första ängeln säger, det kan ju vi också säga, så får vi lite öva oss på änglaspråk. Grekiska har vi det på. Chaire, kan ni säga chaire? Och chaire betyder egentligen inte vad hälsa, det var en vanlig hälsning. Men chaire betyder faktiskt var glad. Det är glädjord. Var glad. Det är det första ängeln säger. Glädje. Här kommer det glädje. En del av andens frukt är just glädje. Och sen när han har sagt chaire så säger han charito. Och det är egentligen samma ordgrund. Och nu håller jag på att nörda ner mig rejält. Jag vet, det är lite fara här. Men med en liten bokstav till så betyder det nåd. Så gläd dig. Jag kommer av nåd. Och nåd, där har jag sagt många gånger här, repetitionens nådegåva, att jag är väldigt förtjust i latinet. Även om inte det är grundtexten. Där ju nåd heter gratia. I Göteborg säger vi gratis är gott. Nåd, det är Guds gratis. Ja, så här kommer glädje. Här kommer nåd. Men nu händer någonting. Och det här, det tyckte jag var så fascinerande när jag såg det i grundtexten, för det står sen så här. Hon får ju höra också, Herren är med dig, så liksom allt borde vara på topp. Men så står det, men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Och det här ordet, ni får ursäkta att jag går ner lite i grekiska, jag ska försöka inte göra det för mycket, det är en dålig vana. Det här ordet där det står nu, som vi läser i texten, att hon blir förskräckt. Det är mycket mer än bara att hon blir rädd. Det är inte det ordet betyder. Rädd blir hon, såklart. Jag menar, man möter en ängel, det är man inte van vid. Pulsen är på 200. Men ordet som används, det är ett grekiskt ord, diatarasso. Kan ni säga diatarasso? Yes. Ni är ju på gång. Och då är det så här att dia betyder, jag läser från engelska, through to the limit. intensifying, alltså dia, dia gör liksom tarasso som kommer efteråt ännu starkare, ännu mer genomgripande. Det är liksom 100% tarasso. Och vad är tarasso? Jo, då står det så här, jag läser på engelska. Probably acutely distressed, through and through, greatly disturbed, agitate greatly. Alltså omskakad, en nöd, en smärta. Det är vad ordet tarasso betyder. Och dessutom så tyckte jag var fascinerande, just det, har du förskräckt. Det kallas för ett hapax legomenon. Betyder att det finns bara en gång i hela Nya Testamentet. Enda gången du ser det ordet är här. Så den heliga ande får Lukas att välja ett väldigt ovanligt ord. Och vad handlar det om? Ja, någonstans liksom, på något sätt, jag tror Maria var väldigt skärpt. Hon, jag menar, en ängel förstår man att det är stort. Men det är på något sätt som att hon börjar inse tyngden av det som ska komma. Ni vet, det är liksom som man börjar märka att, vänta nu, här kommer liksom inte ett kilo, här kommer inte 10 kilo, här kommer inte 100 kilo, här kommer ett ton. Hon börjar skaka till, och så kommer nästa ord då, där det står att hon undrade. Ja, det är det ord vi har för dialog. Hon börjar föra en inre dialog, hon börjar tänka 1000 tankar. Vad är det här för någonting? Vad är det som händer nu? Så jag skrev, när jag gjorde predikan, så skrev jag en formulering att Maria skakar i hela sitt jag. Hon skakar. Ni vet, vi måste komma ihåg, hon hade inte varit på söndagsskollektionen om jungfru Marie bebådelse. Det hade aldrig hänt förut. Kommer aldrig hända igen. Att en jungfru blir havande genom den heliga ande. Det är totalt unikt, det som händer. Dia tarasso. Ja. Då sa ängeln till henne: var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Ja, mina vänner, det bara slog mig när jag höll på att förbereda här. Jag tror det är en hälsning till någon här inne, till mig, men kanske till någon till, nämligen just detta med namnet Jesus. Namnet Jesus. Det står i Matteus 1:21. Josef, han får ju möta en ängel som berättar för honom att allt det här är från Gud efterhand. Och då säger ängeln till Josef om Maria: hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa, rädda betyder det ordet, rädda sitt folk från deras synder. Namnet Jesus, ja, det är en kortform för Guds namnet JHVH och så rädda. Alltså Herren själv, Jesus är Gud och människa på samma gång. Det blir väldigt tydligt i den här texten. Och han räddar oss på alla plan. Han räddar oss på alla plan. Han är räddaren per definition. Men han börjar med att förlåta vår synd. Eller hur? Det är det viktigaste. Annars har vi ingen relation med Gud. Annars kommer vi inte in i himlen. Annars kan inte den heliga ande vara hos oss just nu. Han börjar med att förlåta vår synd. Och det bara kom för mig när jag förberedde predikan att någon här inne tror jag behövde höra det här. Och ni vet, vi har en själafiende, djävulen, dödsdömd men inte död. Kan inte göra något som inte Gud tillåter. Vet bättre än de flesta kristna, Gud är allsmäktig och att Jesus redan har vunnit segern. Just därför på väldigt dåligt humör. Och han är på hebreiska satan, han är en åklagare. Och det är mycket repetitionens nådegåva här. Samtidigt som jag knäpper knappen som är lite bångstyrig. För jag har sagt här innan att satan, åklagaren, lögnens fader, jobbar hårt på att ge dig och mig andligt nackspärr. Jag har haft nackspärr en gång, jag fastnade så här. I 3 dagar såg jag inget utom mig själv. Det är väldigt långtråkigt. Och jag tror att Satan, vi är duktiga på att göra det själva. Han behöver knappt ens hjälpa till, brukar jag säga. Men den onda också försöker få dig att få nackspärr. Han vill att du ska sluta titta på Jesus. Han vill att du ska titta på dig själv. Han vill att du ska försöka göra dig själv godare. Göra dig själv heligare. Göra dig själv mer kärleksfull. Ge dig själv större tro på Jesus. Jag säger, lycka till! Ingen har lyckats. Man blir bara sur av det. Så jag tror den heliga ande, som kallas också för försvarsadvokaten av Jesus, han vill ge dig lite nackmassage så att du kommer upp med din blick och får syn på Hebreerbrevet 12:2. Jesus Kristus, har blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Amen. Ja. Och så tar vi vidare här. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Och det här tycker jag också är en enorm stilpoäng. Det här går tillbaka till andra Samuelsboken 7. 1000 år tidigare talar Gud ut till kung David att du är anfader, stamfader. Du är pappa eller farfar eller farfars far eller farfars far, farfars far, farfars far. Någon gång i en ättlinje efter dig kommer Messias att födas. Han som regerar för evigt. Och det här sa Gud till David 1000 år tidigare. Och jag älskar hur ängeln kommer in. Det är som att det har gått en kvart. Och bara säger, nu händer det. Nu händer det. Och så kan man också notera när man tittar här på formuleringarna just här. Jag menar, nu vet vi Jesus Kristus. Han har fått all makt i himlen och på jorden. Han kallar oss att gå ut och göra alla folk till sina lärjungar, för han älskar alla. Amen. Amen. Men just här har det faktiskt att göra med att Jesus är konung för det judiska folket, Guds egendomsfolk för evigt. Om det här är Guds ord, är han konung över Guds egendomsfolk för evigt, det judiska folket. Det är vad den här texten säger. Och jag blev så berörd. Jag ska inte bli så sentimental här, men jag blev berörd när jag tänkte på att precis i början av Jesu liv, då talar Gud ut just detta. Du kallade att vara melech, konung över ditt eget folk, det judiska folket. Kommer fullbordas vid Jesu återkomst. Och så går vi till slutet av Jesu liv. Pontius Pilatus har motvilligt dömt Jesus till döden. Han har redan utsatt Jesus för en prygling. Hela Jesu rygg är sönderpiskad. Pilatus ser hur Jesus tas ner på Gabbata, stengården. Han har befallt professionella soldater att föra ut Jesus att avrättas. Pilatus ser hur Jesus dignar under tvärbjälken patibulum som väger 50 kilo. Pilatus vet att Jesus kommer dö idag. Om någon vet att han dör idag, så är det Pilatus. Då kommer den helige ande över den brutale prokuratorn. Och han gör något makalöst som kopplar till det ängeln sa till Maria. Johannes 19:19. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: Jesus från Nasaret, judarnas kung. Lägg märke till att Nasaret är med också. Anslaget läses av många judar, eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden. Och texten, lyssna, var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präst till Pilatus: skriv inte judarnas kung, utan han har sagt jag är judarnas kung. Pilatus svarade: det jag skrivit har jag skrivit. Judarnas konung. Ja, vi går vidare. Och Maria sa till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Och jag älskar Marias svar. Så det här är en skärpt person. Jag älskar att hon är så tydlig. Hon är väldigt konkret. Hon är väldigt rak. Ytterligt konkret, tydlig, rak fråga. Hon är en personlighet, sannoliken. Och nu får hon ett svar. Och svaret som hon får, man skulle kunna säga, när jag såg det här svaret, jag har ju sett det innan, men när jag nu tittade på det och gick i grekiskan och allting, så på något sätt, ni vet, när jag läser det här svaret, utan att överdramatisera, så allvarligt, när jag börjar läsa svaret här, det är som man vill ta sig skorna. För det här är helig mark. Det är som att vi går in i det allra heligaste. Och så talar ängeln: helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Ja, där det står att den högstes kraft ska vila över dig, det är grekiskans episkiazo. Kan ni säga episkiazo? Och epi betyder över. Skiazo eller zo, det betyder skugga. Så det ängeln säger till Maria: den helige ande kommer att överskugga dig. Och det här är precis det den helige gjorde när han kom med sin närvaro till templet. Då står det samma sak. Guds shekinah, hans närvaro, hans kavod, hans härlighet överskuggar templet. Och så ska den helige ande själv, helt unikt i världshistorien, utan någon mans hjälp, tända Messias liv i Maria. Och därför fortsätter han: därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Överskugga. Jag får rysningar. Överskugga. Episkiazo. Ja. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Och så kommer ett ord. Det här ordet, jag skrev en artikel om den här bibeltexten för någon vecka sedan. Och det här ordet har varit med mig sedan dess. Ni vet, jag är väldigt duktig på att vara sur. Jag vet inte om någon mer är det. Jag är duktig på att vara modlös. Jag har modlöshetens nådegåva. Det är ju ingen nådegåva, eller hur? Jag tappar lätt sugen. Och när andra är lite småkantiga mot mig så är jag gärna kärleksfull tillbaka. Fast inte alltid. Ni vet, känner ni igen er? Det dippar lite nu och då. Lite väl mycket ner i dikerna kanske. Ja, men det här ordet har jag haft med mig. Och vad är det nu som ängeln säger? Jag tror det här är ett ord till dig den här veckan, idag, in i ditt liv. Jag har haft sån glädje över det. Vi säger det igen, det står i texten. Ni ser det längst ner där. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Ska vi läsa det tillsammans? Ty ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Även om vi har nöd, även om vi har ångest, även om vi har syndat och behöver förlåtelse, även om inte vi själv ser någon väg framåt, även om vi har gett upp och tycker att vi har fastnat och liksom aldrig kommer vidare, även när vi är besvikna, även när vi är bittra, även när vi har tappat hoppet, ingenting är omöjligt för Gud. Ja. Och så nu, vi håller på närmast slutet, jag lovar. Jag är på tidsplan här. Ja, då kommer det. Det blir tyst. Och i kyrkohistorien brukar man ibland tala om att det är liksom som att hela, ni vet, hela i den himmelska världen. En gång står det i Uppenbarelseboken kapitel 7 och 8 att det blir tyst i den himmelska världen inför den allra yttersta tiden. Man målar ibland upp i kyrkan som är väldigt liksom tyst även nu. Hela den himmelska världen lutar sig in. Vad kommer Maria nu att säga? Vad kommer hon att säga? Och ni vet, för Maria nu så är det ju jag vet inte om ni har klättrat i fjäll. Jag och min äldste son var på Helaxfjället i somras. Det är ganska läckert. En gång, jag var tvungen att djupandas var tionde minut. Min son såg inte ens ut att vara andfådd. Och när jag hade paus för 25:e gången så sa min son lite snällt sådär, men han är väldigt ödmjuk, det gör det desto mer förnedrande. Så sa han, ja pappa, tur att du hade tränat. Men när man kommer upp längs med kammen och Helax, då har man typ ett stup på varje sida. Man vet, det är inget smart att gå till höger, då ramlar vi ner. Det är inget smart att gå till vänster. Utan man måste bara gå på liksom exakt rakt fram. Maria. Maria. Ni vet, som vi sa innan, hon hade inte varit med på den här söndagsskolelektionen. Och jag läser det som sägs om att Maria var trolovad med Josef. Då står det så här, lyssna. Trolovad. En juridiskt bindande överlåtelse i väntan på bröllop. Trolovning ingicks normalt i tonåren. Och redan vid detta stadium kunde otrohet bestraffas med döden. Hur skulle Josef få reda på det här? Hur skulle han förstå det här? Att någonting totalt världsunikt händer. Hur skulle vägen se framåt se ut? Vad skulle andra människor tänka? Hon hade en smal stig med två stup framför sig. Och så diatarasso. Hon kände hela sig själv, tror jag, tyngden inför det som väntade. Vänta nu, vad har de sagt? Jag ska föda Messias. Det var som att hon redan nu anade. Grottan i Betlehem bland djuren mitt i den kalla natten när de skulle föda Jesus, herdarna med den öppna himlen, magerna från östern. Det var som att hon redan såg Symeon vid templet som skulle säga att ditt barn, det är ett ljus för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel, men också att Symeon skulle titta på henne och säga, genom ditt innersta kommer det gå ett svärd, och där används ordet för ett stort svärd. Hon förstod någonstans både härligheten, hon förstod smärtan, hon förstod kampen. Allt var nåd, allt var gratis. Hon visste det skulle kosta allt. Från och med nu, om hon sa ja, följde en resa, en vandring där hon skulle vara varje sekund 100% beroende av Israels Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och där hon säger tjänarinna så säger hon på grekiska dulle. Och det betyder, jag är Herrens slavinna. Alltså, jag kommer följa din vilja. Och så säger hon, må det ske med mig. Alltså det var Gud som skulle göra det genom henne. Som du har sagt. Och till slut, mina vänner, nu ska vi säga amen. Jag har redan hållit på för länge. Och då vill jag bara tänka så här. Vad kan Maria lära oss? Om du sagt ja till Jesus, är döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Ja, då har du fått den helige Ande som gåva. Du är inte Messias mor eller far för den delen, utan du är du. men du bär på den helige ande om du har sagt ja till Jesus. Och mina vänner, varje dag lutar sig himlen in och undrar, ska du idag säga ja? Ska du idag leva efter Fader vår ske din vilja? Eller Fader vår ske min vilja? Låt oss ha Maria som ett exempel. Att varje dag säga, Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, ske din vilja. Amen.